Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
De här människor sponsras av IKEA.
Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, när jag jobbade inte som inredare av kontor, jag var ett vanligt chef på ett kontor som behövde inredas, så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt.
Ja.
Vi började som 2 personer, vi blev 8 personer, ibland var vi 12 personer, så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om.
Och ibland, folk har lite olika behov.
Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte.
Exakt.
Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning, och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon.
Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul.
Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt.
En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen.
Just det.
Och det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet.
Och det här är ju varför IKEA grundades i Älmhult 1943, för att skapa en bättre vardag för de många människorna.
Så upptäck Mittzon, och mer om detta kan du läsa på ikea.se/företag.
Tusen tack, IKEA!
Det här avsnittet av Dumma människor är ett samarbete med Röda Korset.
Jag föreläser lite då och då om jämställdhet och så. Så var det en sån här föreläsning där jag hade nojat som tusan för att jag har en finne på näsan här som var stor som en mänsklig bröstvårta ungefär. Och jag var väldigt besvärad av det och stod och liksom funderade på hur jag skulle göra för att det här inte skulle synas när jag föreläste. Stod väldigt länge inför spegeln och fixade och trixade, och sen när jag... Det gick bra med föreläsningen, så efteråt såg jag bilder och upptäckte att jag hade haft en vidöppen gylf under hela föreläsningen. Alltså som en så här ganska snäv grön byxa, så gylfen liksom vidgades som ett öga med en liten stackars fiffi och trosa där innanför. Och då tänkte jag efterhand, hur 17 kunde jag missa det? För jag var så väldigt fokuserad på den finnen som nu är mer som ett marsvins bröstvårta men ändå på min näsa. Och det här hänger, trot eller ej, ihop med det ämne vi ska beröra i detta avsnitt. Nämligen hur vissa saker blir väldigt mycket mer framträdande än andra. Hur det funkar i vår hjärna. Och det är också något som märks i hur vi frossar i krigsfilmer och spännande mordgåtor, men vänder bort blicken när vi ser det hända i verkligheten. Välkomna till Dumma människor med mig Lina Thomsgård och författare och psykolog Björn Hedensjö som sitter här bredvid mig. Vi ska idag inför publik som vanligt djupdyka ner i den mänskliga idiotins avgrunder och försöka förstå vårt psyke lite bättre. Björn, vad är selektiv perception?
Selektiv perception är liksom ett paraplybegrepp för många
såna här psykologiska fenomen som har att göra med just det att vi ser det vi vill se, att vi liksom favoriserar viss information framför annan och liksom filtrerar bort annat.
Information om finner på näsa framför öppen gylf till exempel.
Precis.
Mm. Var ser vi det här i vardagen? Jag känner spontant att jag ser det på många ställen. Har du något bra exempel?
Ett sånt exempel som jag tänker på, det är ju det här, du är inte så intresserad av sport.
Sportboll. Lite intresserad av sport, ja. Lite ibland.
Ja.
Ja.
Men om man sitter med någon i tv-soffan eller så som håller på ett visst lag.
Ja.
Och de förlorar, det laget som den personen hejar på förlorar.
Mm.
Då brukar det inte vara så där att, men domaren gjorde i alla fall en jävligt stabil insats.
Just det.
Trist att det gick som det gick för
just
mitt lag.
Han dömde så korrekt.
Ja.
Ja.
Så att det är ett sånt vardagsexempel att i just här sportsammanhang att där är man väldigt selektivt uppmärksam på domslut som går emot det egna laget. Till exempel,
just det, man berättar gärna om vilken snygg pass en slag gjorde men glömmer berätta om nickningen. Ni märker vilka sportreferenser jag kan dra.
Ja.
Det är pass, det är
otroligt.
Nick.
Ja. Ja, imponerande.
Och det där minns jag, vi har pratat om det någon gång, såna här, det som du beskriver som new age beteende,
ja.
Kan vi beskriva?
Ja, men till exempel då om så här, mamma ringer alltid mig efter att jag har tänkt på henne. Det är helt sjukt.
Just det.
Den grejen.
Just det.
Men då kanske det snarare är så att det är en person som går och tänker väldigt mycket på mamma. Inget fel med det alls. Men att man bara liksom uppmärksammar de tankarna när mamma faktiskt ringer.
Just det, och glömmer bort att man annars också går och tänker på henne. Det är faktiskt en av de mest störande sakerna. Jag har några sådana kamrater som gärna vill tro att de är liksom lite synska. De håller på mycket med sånt där. Att jag har förtjust i en kille. Och då, plötsligt, är det en annons med en som är lik honom. Det måste betyda något.
Just det.
När man egentligen kan säga att det statistiskt sett så är det mest rimliga. I och med att du går och tänker på den här personen hela tiden. Att du helt plötsligt ser någon som är lik. Eller till och med att den människan dyker upp. Du är inte synsk. Du är rimlig. Ja.
Så är det.
Kan inte du förklara för mig? Nu kommer jag kräva lite liksom, nästan biologi av dig. För jag är nyfiken på vad det är som händer.
Mm.
För alltså, i perception, så här, jag ser allt. Jag ser, ögonen uppfattar spel. Alltså, allting registreras, synintryck.
Mm.
Vandrar sen vidare, eller något. Mm. Var sållas det bort? Alltså var i processen är det någonting faller ur? Eller är det att jag inte ens ser det? Jag ser inte ens min öppna gylf. Hur funkar det?
Nej, men det som du var inne på, att vi liksom tar in otroligt mycket sinnesintryck hela tiden. Och det är också skälet till att vi har det här filtret, att vi kan inte processa så mycket information. Det blir inte effektivt. Vi skulle bli koko om vi ska liksom hantera all den här samtida informationen. Om jag tittar ut nu över publiken så liksom allt som finns i mitt synfält registreras.
Ja, obehagligt, eller hur?
Eller liksom går in, men det är väldigt lite som blir processat medvetet så att säga. Och det beror då på att vi har två parallella spår i hjärnan som jobbar samtidigt. Ett medvetet och ett omedvetet.
Berätta mer.
Ja. Ja, men vi kan gå tillbaka i historien då och börja med ett par skäggiga farbröder. Vad tycker du om det?
Det är alltid så det börjar.
Mm. Charles Darwin, den här evolutionsfarbror.
Mm.
Han började fundera på det här till exempel. Han var på något museum eller något terrarium eller något sånt där det var en orm som var i ett akvarium. Terrarium, terrarium heter det.
Mm.
Ja. Akvarium med fiskar.
Mm. Och vatten.
Precis. Och så hade den här ormen gjort en slags utfall mot fönstret och han noterade att han studsade iväg och fick massa liksom, fysiologisk respons på den här händelsen. Så då bestämde han sig att okej, nu ska jag bara bestämma mig för att stå kvar nästa gång när ormen gör samma sak. Och den gör det och han hoppar bak en meter igen, liksom innan han fattar vad som har hänt. Mm. Så att då började han fundera kring det där. Sigmund Freud, den här österrikiska läkaren, psykoanalysens fader, hade också massa tankar om det här. Men i hans teori så var det undermedvetna, som han kallade det, var en plats där psykiska konflikter som var oacceptabla, sånt man inte kunde stå ut med, trängdes undan dit och så. Och det har väl inte speciellt mycket vetenskapligt stöd, de idéerna.
Mm.
Men han var ändå inne på det här, de här tankarna om att man har liksom ett medvetet och ett omedvetet spår.
Vilket då skulle innebära att när jag ser ut över ett gäng människor så allt hamnar i undermedvetna, men bara några bitar plocka upp till en annan nivån. Eller?
Precis. Mm. Och undermedvetna, det är då Freuds term. Annars säger man liksom det omedvetna.
Omedvetna, ja. Förlåt. Omedvetna.
Precis, och att det faktiskt funkar på det här sättet, att vi har det här omedvetna som vi tar in jättemycket och sen så sållas det viktigaste ut och blir medveten information. Det kan ge upphov till så otroligt fascinerande fenomen. Det finns något som heter blindsight till exempel, kognitiv blindhet på svenska, som är, du kan ha en person som har helt perfekt fungerande ögon, synnerven, allt det som det ska, men som är blind, och den här blindheten sitter då i hjärnbarken längst bak i synloben i bakhuvudet.
Jaha, det är som att man klippt av telefonledningen där.
Ja, man har någon liten skada där. Och det som händer då är att säga att man ser något läbbigt. Synintrycket går in genom ögat.
Man kan ta en svan, det brukar du tycka är läskigt när vi pratar om svan.
Otroligt aggressiva djur. För de som inte har lyssnat på det avsnittet så blev jag biten i stjärten av en svan på Södermalm en gång.
Sprang och lämnade sina barn.
Nej, det gjorde
jag
inte.
Som bodde i filmen Turist. Nej.
Nej. Jag tog mina barn i handen och gick snabbt därifrån.
Och vad händer då med människan vars synfel sitter här när det kommer en svan?
Just det. Ser svanen och den här liksom, synintrycket går in i hjärnan på det här omedvetna spåret. Kommer till amygdala så småningom, som är ett hotcentrum i hjärnan, som sätter igång en sån här liksom hotrespons i kroppen, att man blir rädd helt enkelt och hjärtat bara slår och allt sånt där. Men det är fortfarande så att den här personen har inte sett svanen medvetet. Är du med?
Ja.
För att liksom det här medvetna spåret är utslaget. Så att då har man gjort experiment med såna här personer där man har liksom hållit upp en orm till exempel framför dem. Och de bara, ser du någonting? Nej, nej, jag ser ingenting, jag är blind. Men jag känner mig plötsligt rädd.
Nej,
ja.
Så att det finns nästan som en genväg mellan synintryck och reaktion som inte går via.
Precis.
Och det är det vi kallar det omedvetna.
Japp.
Ah.
Och ett annat andra experiment där man har fått de här personerna att navigera runt hinder i en sjukhuskorridor utan att liksom fatta hur det går till. Så de upplever sig som blinda.
Men för dem som kan se och som kan registrera allt som pågår, och så har vi mekanismer som sållar bort. Vad är det för faktorer som styr vad vi sållar bort?
Det är en massa olika saker. Liksom vad vi sållar bort och vad vi tar in då, kan man väl säga. Men till exempel, nej, men liksom så här personlighet.
Ja, det är en faktor som avgör vad jag sållar
bort. Det är en faktor som kan påverka. Men också sådana saker som, om du är hungrig till exempel, kommer du vara mycket mer selektivt uppmärksam på saker som har med mat att göra.
Ah.
Ja. Om du är stressad så liksom krymper fokus också till sånt som du uppfattar som absolut liksom nödvändigt i stunden.
Har det här också att göra med det som du någon gång har nämnt för mig som heter cocktail, när man är på ett cocktailparty? Och...
Ja, det kan man väl säga att det har cocktailparty-effekten.
Älskar vi inte det namnet på en effekt, cocktailparty-effekten?
Ja. Så att om du är på ett cocktailparty.
Ja, hur ofta har man varit? Ja, det är.
Ja, men du är på en fest. Och så står du och pratar. Och så har det är bara ett brus runt omkring. Och du pratar med en person kanske. Och sen så är det någon i andra änden av rummet som säger Lina. Du bara blir direkt uppmärksam på det ordet. För att det är så att säga, meningsbärande för dig. Så det är en annan sån grej som gör att det kommer igenom det här filtret.
Vad är det vi tenderar att blocka ut?
Vi blockerar ut då sånt som inte är meningsbärande för oss.
Strö, alltså
brus. Liksom, det här har ingen implikation för mig just nu på något som helst sätt. Så det försvinner. Och det är väl praktiskt på många sätt och vis då. Men det kan också bli att sånt som kostar, apropå liksom kvällens tema då, att om det är någonting som kanske tvingar oss att agera på något vis, att faktiskt liksom ta oss upp ur soffan och göra någonting. Det kan vi också plocka bort.
För att vi är lata?
För att vi är lata kan man väl kanske säga, men också för att vi är liksom energisparmaskiner på något vis som försöker navigera på bästa sätt genom livet. Och om det känns för jobbigt eller ångestskapande eller svårt, så blir det lätt att vi rundar det.
Just det. När jag blev mamma, ni hör ibland ett litet stoj från en liten människa med väldigt stort huvud, han springer runt här ute. När jag blev mamma, då slutade jag stå ut med att se bilder och filmer om barn som far illa, vilket är märkligt eftersom jag ju är mer engagerad i det än någonsin. Alltså nu har jag förstått liksom hur viktiga dessa små underbara varelser är, och det är liksom jag relaterar till det, och det här är en fråga jag kan göra någonting när barn far illa, om man vet det och jag kan göra pengar. Men jag är mindre benägen att läsa. Alltså jag, där är jag verkligen så här, vänder blad i tidningen eller så. Mm. Varför det?
Det är nog som du säger, att det blir en mycket större liksom, identifikation, och det blir liksom, ännu mer smärtsamt. Och dessutom är man ju lite allmänt försvagad, så där som småbarnsförälder. Så att man,
sanning, broder.
Ja, så man orkar kanske inte riktigt ta in. Man har tillräckligt mycket ändå. Lite så kan det upplevas,
ja,
i perioder.
Och nu kommer ett filmklipp från en herre som är väldigt i ropet just nu. Psykologiprofessor Jordan B. Peterson.
Tell us about the lobster.
Well, the first chapter I have in my book is called Stand Up Straight with Your Shoulders Back. And it's an injunction to be combative, not least to further your career, let's say, but also to adopt a stance of ready engagement with the world and to reflect that in your posture. And the reason that I write about lobsters is because there's this idea that hierarchical structures are a sociological construct of the Western patriarchy. And that is so untrue that it's almost unbelievable. And I use the lobster as an example, because the lobster, we divulged from lobsters in evolutionary history about 350 million years ago, common ancestor. And lobsters exist in hierarchies, and they have a nervous system attuned to the hierarchy. And that nervous system runs on serotonin, just like...
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Dumma människor sponsras av Claritin.
Claritin har ju det här initiativet Be an Outsider, som handlar om att vi ska gå mer utomhus.
Hur går det för dig?
Alltså, sen vi spelade in vårt avsnitt om blåa och gröna zoner, du vet.
Mm, jag var ute i naturen.
Jag blev jätteinspirerad, så nu är jag liksom lite mer benägen att ta en promenad när vi är på landet. Ta en promenad runt sjön och så vidare. Och det stämmer, det som har framkommit när Be an Outsider-initiativet gjorde en undersökning också.
Mm.
Att man mår så mycket bättre av att ha varit utomhus. Och det är ju inget kul om man är en allergiker nu när våren och vårkänslor kommer, att utomhusvarandet blir ett bekymmer. Men där kan Claritin faktiskt hjälpa till och lindra. Men en annan sak som också kan vara bekymmer ute i naturen är att hitta skräp.
Ja, för att det är så att Be an Outsider samarbetar med Håll Sverige Rent och deras initiativ Ett skräp om dagen. Läs mer på beanoutsider.se.
Och Be an Outsider, det är just ett initiativ från Bayer som tillhandahåller ett av Sveriges mest köpta allergiläkemedel, Claritin. Och är du sugen på att hänga på den här trenden, eller rent av folkrörelsen, att plocka ett skräp om dagen med Håll Sverige Rent, så är det bra att veta att Claritin är antihistamin som ger snabb effekt inom 1-3 timmar.
Och det lindrar besvär i 24 timmar.
Claritin, en tablett och sirap, Loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar, och så kan du läsa den här bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå tester för allergi.
Kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar, och kontakta alltid läkare vid användning längre än 3 månader. Läs mer på bayer.se.
Hoppas att fler kan ge sig ut i naturen och både plocka skräp och njuta av utomhuset.
Tusen tack, Claritin.
Like our nervous systems do.
And the nervous system of the lobster and of the human being is so similar that antidepressants work on lobsters. And it's part of my attempt to demonstrate that the idea of hierarchy has absolutely nothing to do with sociocultural construction, which it doesn't.
Let me just get this straight. You're saying that we should organize our societies along the lines of the lobsters.
Humrar.
Jag kommer att tänka på en sak när jag ser honom. Det är ju det här med Halo-effekten. Fundera lite på. Karn är ju väldigt
avsnitt
snygg.
Avsnitt 2 av Dumma människor, för de som inte har hört, handlar om hur vi...
Halo-effekten, det här att vi från liksom en liten egenskap hos en person, till exempel att en person ser bra ut, drar väldigt långtgående slutsatser om övriga egenskaper.
Jag ska dessutom lägga till att egenskapen att vara professor i ett ämne gör att vi tror att den här människan per automatik är professor i alla ämnen. Professor i psykologi behöver inte innebära att man också är professor i biologi. För hade man varit det, så hade man kanske sagt vad om
ja,
det han
just
säger
det, precis.
Här.
Jag läste då vad den här svenska forskaren i evolutionsbiologi, Patrik Lindenfors, skrev på den här hummer-resonemanget. Han skrev så här. Pearson menar att dominanshierarkier ligger i naturen eftersom de finns så långt tillbaka som hos humrar. Detta är ett falskt påstående eftersom det finns en enorm mängd djur mellan oss och humrar som inte har några dominanshierarkier alls. Och även om det var vår närmaste släkting han drog exemplet ifrån, schimpanser till exempel, så kan man inte jämföra med andra arter på det sättet. Schimpanser har hår över hela kroppen. Det gör inte att vi har hår på hela kroppen.
Mm. Och det han gör, om man tänker, det här är ett exempel på selektiv perception i bemärkelsen av alla djurarter man skulle kunna välja att likna människan vid för att bevisa sin tes. Så, eller rätt sagt, han valde den djurarten för att det skulle bevisa hans tes.
Ja, precis. Det finns ju verkligen väldigt många arter, en miljard kanske, som man hade kunnat välja att titta på, men väljer här selektivt.
Hummern!
Att titta på hummern. Det är det som brukar kallas cherry picking inom vetenskap, att man väljer ut någon liten delmängd av forskningen som bevisar ens hypotes. Det har säkert vi gjort oss skyldiga till i den här podden också.
Jag tror att vi har gjort oss skyldiga till allt vi pratar om.
Det har vi säkert. Jo, men jag tänkte bara, liksom, innan vi släpper det här med Halo-effekten, för det är också en slags selektiv perception verkligen, att man ser något litet och liksom ger det orimligt stor...
Dra upp volymen på det.
Dra upp volymen på det. Dra ner allt annat och så.
Det känns som det där cherry picking och dra upp och ner, det är något vi ser i politisk debatt väldigt mycket. Mm. Att... om du och jag tycker olika så kommer vi att titta på ett scenario och uppfatta helt olika bitar.
Verkligen, och det tycker jag man ser på Twitter varje dag.
Det som spelar in i hur vi sållar information är humör, personlighet, hur snygg någon är. Det är ideologi, vad man vill bevisa om människor genom att använda humor till exempel. Politisk övertygelse, fördomar. Och stereotyper tänker jag är en sån grej också.
Verkligen.
För i mitt arbete med jämställdhet så har jag sett såna enorma mängder studier. De här, ni vet, när man har en bebis som har gula kläder och så gråter den. Och så, eller man kanske visar en film på den gråtande bebisen för folk och så säger man att bebisen heter David. Och så bara, åh, han är arg eller hungrig. Och säger man att bebisen heter Jessica så bara, åh, hon är röd, lilla bebisen. Och det är samma film, samma bebis. Deprimerande.
Faktiskt.
Mm.
Finns det några fler?
Ja, jag har den roligaste studien jag vet. Det är för att jag har jobbat i kulturvärlden så länge. Och i kulturvärlden så är ett av de vanligaste argumenten man hör när man pratar om jämställdhet är att här ser vi till kvalitet, inte kön. Det förklarar varför vi inte sätter upp några pjäser av kvinnor här. Eller varför vi inte har några kvinnor som spelar rockmusik på vår festival. Vi ser till kvalitet, inte kön. Underförstått, andra än män spelar inte lika bra eller är inte lika duktiga. Och det här... studerade en ekonomiprofessor på Harvard som heter Claudia Goldin. Och hon gjorde det tillsammans med en annan forskare som heter Cecilia Rouse. De ville på något vis undersöka hur jämställdhetsarbete, och man kunde liksom se hur förändringen hade gått när man började arbeta med anonymisering. Och då använde de symfoniorkestrar som exempel. Och skulle gå igenom hur gick det till när symfoniorkestrar gick från att vara nästan helt mansdominerade till att faktiskt ha kvinnor också. Om du går tillbaka i tiden så var det för främst män som satt och avgjorde vem som spelade bra nog. Och då var det någon som bara, men vänta, det kanske spelar in. Männen gillar män bäst. Och så hade man kvinnor i juryn också när folk kom och spelade upp. Och de tyckte fortfarande att kvinnorna spelade så pass mycket sämre. Så bara, aha, kan det vara så att både kvinnor och män präglas av tanken om att genialitet, musikalitet hänger ihop med manlighet? Hur ska vi göra då? Hur ska vi göra då? Aha! Vi sätter upp en skärm som man får spela upp bakom.
Och så kommer då musikerna som ska spela för symfoniorkester och ställer sig bakom skärmen med sitt instrument och spelar upp, och så lyssnar folk och skulle bedöma hur pass bra det här var. Och fortfarande så spelade kvinnorna ganska mycket sämre. Och då tänker man ju såklart att så här, point proven, tills någon reagerade. För att när man spelar upp på en symfoniorkester så är det ofta en livstidsanställning som det handlar om. Och man har förmodligen spelat ett instrument hela sitt liv. Det är jättestor grej. Och då kanske man klär sig fin. Och man har sitt instrument och ska gå upp på en scen och ställa sig bakom en skärm och är finklädd kvinna. Så låter det kanske inte identiskt med hur det låter när killar har finskor på sig.
Mm-hmm.
Så är det någon som registrerade det och bara, kan det vara så sjukt att vi undermedvetet snappar upp att det är kvinnoklackar och inte mansklackar, och att det påverkar vad vi tycker om det vi hör? Det är helt sjukt. Naturligtvis kan det inte vara så. Men man la in en matta och man hade skärm, och då kom 50% fler kvinnor in. Det är hur bra vi är på att se till kvalitet, inte kön. Så då kan man ju dra slutsatsen att hur vi tolkade de olika musikanternas musicerande präglades av vår fördom om dem, och det i sin tur gjorde att den selektiva perceptionen slog till och kanske uppfattade det de hörde lite annorlunda. Vi har också pratat om att den här selektiva perceptions, att vi kan det, är nödvändigt och viktigt. Vi kan inte ta in all information.
Så är det.
Men det får konsekvenser.
Ja, till exempel då, för att återknyta till kvällens tema då. Vi pratade lite grann om det i inledningen, men att liksom verkligheten är jobbig och krävande på ett annat sätt än riktiga kriget, jämfört med kriget på Netflix. Mm. Kriget på riktigt ställer krav, eller ställer potentiellt krav på att vi ska agera på något sätt. Eller så blir det besvärligt för oss för att vi inte agerar, får dåligt samvete. Då uppstår det här som kallas kognitiv dissonans, som vi pratat om i vårt allra första avsnitt. Mm. Det vill säga det psykologiska obehag som uppstår när våra tankar och attityder och våra handlingar inte riktigt lirar, inte stämmer överens. Så att man får inte ihop självbilden om man är en person som tänker att man bryr sig, till exempel. Och så tar man in det här som händer i Yemen.
Mm.
Och om man då inte gör någonting så blir det knepigt att få ihop den här bilden av sig själv.
Men för det, jag får inte riktigt ihop det, för att jag tänker så här, att titta på TV, då vet jag att det inte är på riktigt, men när det är riktigt då gör det ju liksom ont och det blir smärtsamt på riktigt. Men jag, när jag ser, det behöver inte ens vara något bra, alltså det gör ont, jag blir påverkad och jag blir på ett visst humör, och det känns, så att det är inte som att jag känner mindre bara för att det är inte är sant. Hela liksom TV-industrins syfte är ju att få oss att känna grejer, så att vi vill ju till den där känslan. Och så här, yay, den här, kolla en Yemen, du kan få den känslan hela tiden. Och du kan göra något. Du får vara hjälten. Mm. Så egentligen borde vi ju frossa i just sådana grejer och känna att vi liksom...
Man kan väl säga att Netflix ställer inga krav på dig riktigt. Att även om du får alla de där liksom känslorna, så det finns ingenting du kan göra för att liksom ändra utfallet i filmen, till exempel.
Tycker vi om det?
Ja, det gör vi. Vi älskar liksom storytelling. Man kan säga att vi är hårdkodade för de här historierna.
Det verkar ju vara många svårigheter. För vi har krig och vi har det bättre än de i kriget. Och vill vi ha en värld där vi delar med oss, så gör ju den selektiva perceptionen oss inte direkt en tjänst. Finns det något bra sätt att tackla det här på? Att hur ska vi liksom förhålla oss till dessa mekanismer parallellt med att vi faktiskt vill göra gott?
Ja, men det finns ju en sån grej som vi brukar återkomma till i podden lite då och då, och det är vinsterna med att stå ut med kortsiktigt obehag.
Just det.
Och i det här fallet så kan det handla om att faktiskt utsätta sig för det kortsiktiga obehaget att sätta sig in i det lidande som pågår. Och poängen är inte att man ska må dåligt, utan poängen är att det ska bli en trigger för action i någon form.
För mår vi bra av action?
Ja, men vi mår jättebra av action faktiskt. Det finns otroligt solid forskning på att vi mår toppen av att ge. Till exempel, det finns en väldigt gullig studie som jag skulle vilja ta upp. Det kanske inte är den allra mest illustrativa, men den är så himla gullig. Det var med pensionärer, de fick Swedish massage, alltså vanlig massage. Amerikanska pensionärer, under 3 veckor. Och så kollade man hur det påverkade deras lyckonivåer. Och det var ju bra för dem. Men sen fick de minst 3 veckor efter det massera små barn varje dag. Och då mådde de ännu bättre av det.
Nej men gud, det här var det gulligaste.
Ja, den tycker jag
var. Och sen fick barnen massera kattungar och då blev de gladast av alla.
Ja.
Åh gud, så gulligt.
Nej, men
annars... Och vad bevisade den? Jag glömde bort vad poängen.
Att man mår bra av att få, men man mår ännu bättre av att ge. Men det finns också mer, vad ska man säga, seriösa studier som visar samma sak. Där man har så här, ett sånt här blindtest där man gav folk kuvert med $20 eller vad det var. Och en instruktion att du ska antingen spendera de här pengarna på dig själv eller ge bort dem. Och så mäter man hur det påverkade lyckonivåer och så. Och mycket, mycket bättre för de som gav pengarna till någon annan. Fastän i en tredje grupp hade man fått skatte och folk skulle reagera. Och alla trodde att de här personerna som skulle lägga pengarna på sig själv skulle bli gladare. Men så var det inte alls. Ja, och det finns också sån här forskning med hjärnskanning. Där man kan se att det är liksom aktivitet i belöningscentra. När folk donerar. Och faktiskt allra helst när det är helt frivilligt, så att säga. När folk upplever att det är äkta altruism. Att det här gör jag av egen fri vilja och inte för att någon har slagit med huvudet och sagt att du ska göra det här. Så blir folk rejält lyckliga och glada.
Sammanfattningsvis, när vi blockar ut obehaglig information så blockar vi också ut det som är vårt call to action. Och action i det här fallet är någonting som får oss att må bra. Och dessutom kan man nästan lägga till att jag tycker att det finns en aspekt av det här, så här, vill du leva livet med skygglappar som handlar om att inte orka ta in hur andra människor har det? Eller vill du leva i ett öppet sinne, Matrix-tabletter på något vis.
Det där var väl en otroligt fin sammanfattning. Det var så bra så att jag har liksom inget att tillägga.
Tack Björn för att du var här och svarade på frågor så duktigt, för att du sitter och gör research sena nätter medan jag bara har mina små frågor och lutar mig tillbaka. Tack Klara för att du kommer behöva klippa ihop detta långa svammel till något som folk förhoppningsvis vill lyssna på. Tack alla ni som var här och lyssnade, och allra mest tack till Röda Korset för att ni gör ett otroligt viktigt arbete och för att ni lyckas få människor att må lite bättre genom att vara med och dela med sig till de som inte har det lika bra just nu i Jemen. Tack allihop!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.